CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag sitter här med Jon Hyltner, förvaltare av Enter Småbolagsfond. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur många innehav har ni?
45.
45.
Mm.
Och du letar efter?
Jag letar efter bolag med långsiktig vinsttillväxt till en vettig multipel.
Ja, det låter bra.
Mm.
Ja. Du, det är, man ser ju väldigt ett skifte nu där det väldigt många går från tillväxtbolag till värdebolag. Vad, håller du med om att man ser det skiftet?
Jag tror det. Jag har inte sett data som styrker det, men om man bara hör hur diskussionerna går i marknaden så är det väldigt mycket kring om man ska allokera om sin portfölj från de här bolagen som har växt vinsterna bra och egentligen det som har gått bra de senaste 10 åren.
Ja.
Bolag med bra vinst till växt, bra trender där, men som också är lite dyrare. Till om man då ska gå in lite mer i de billigare aktierna. För skillnaden i värdering mellan den billigaste delen av bolagen på marknaden jämfört med den dyrare delen av marknaden är rekordstor.
Mm.
Och när man ser att vändningar har skett i utveckling för de här grupperna av aktier, så de här värdebolagen tenderar att gå bättre när man kommer ur en ekonomisk svår period och tillväxten kommer tillbaka.
Ska vi säga bara lite värdebolag, alltså man pratar, det är cykliska bolag, det är bank till exempel och sådär. Ska vi...
Ja, precis. Det är, om man tar de här värdeindexerna som finns, så det är väldigt mycket bank. Jag tror att det är nästan en fjärdedel bank som då har låga multiplar. Bank har ju heller inte visat någon vidare vinsttillväxt på länge på grund av massa olika skäl. Sen ofta cykliska bolag eller bolag som generellt har haft problem på något sätt. Dålig lönsamhet, problem med att få vinsterna att växa. Och så vidare. De bolagen som marknaden egentligen inte riktigt tror på i framtiden.
Mm.
Så det är ju det klassiska värdebolaget. Men i tillfällen då när ekonomin vänder upp, som man kanske nu tror kommer ske på grund av att vaccin kommer matas ut över hela världen och trigga en ökad investeringsvilja och konsumtion i allmänhet, då kan de här sämre bolagen ha perioder när de också lyckas växa vinsterna ganska bra. Och då är man allokeringsinriktad och vill fånga de här trenderna, så är det nog många som tänker att ja, men nu skiftar vi över fonden till att äga fler av de här värdebolagen för att fånga den här potentiella uppgången i de här aktierna när de kanske stänger det här gapet på värderingsmultiplarna lite grann.
Mm. Hur tänker du?
Jag gör ju inte det.
Nej. Varför?
Jag tycker det är otroligt svårt att veta, för det här blir ju lite en sentimentsindikator på marknadens riskvilja. Och det är väldigt svårt att komma rätt i den här gungan, tycker jag. För om du tar, säg att man, nu faller i en småbolagsfond så banker inte aktuellt, men om man tar bank som ett exempel. Om du har en bank som handlas på en PE-multipel på 10-12 gånger kanske. Då, jag tror ju inte att bank kommer växa vinsterna på bättre än något annat på närmsta 5 åren. Men vid en period så kan ju multipeln lika gärna gå från att vara 12 till 15 till 16. Och då ska man då äga den aktien under den perioden som värderingen går upp för att sedan tajma försäljningen av aktien när värderingen är på en högre nivå igen. Att tajma den rörelsen tycker jag själv är oerhört svårt att hitta. Jag tror inte jag har någon edge att göra det bättre än någon annan.
Men hur tolkar du ändå att folk, när man ser den här typen av pendel då, den här rörelsen, hur tolkar du det? Och får det några andra konsekvenser för dina investeringar att marknaden gör den att marknaden försöker tajma?
Ja, men det gör ju att det blir ju kortsiktiga rörelser som påverkar innehaven i vår fond också, givetvis. Ja. Så jag har ju en del positioner som har gått otroligt bra i år, där multiplarna har blivit lite höga. Och det blir en del vinsthemtagningar i dem till förmån för de här andra bolagen, och som skapar kortsiktiga variationer. Men det får man bara leva med. Jag fokuserar på det jag tror jag är duktig på. Och det är att hitta bolag som långsiktigt kommer växa vinsten betydligt bättre än marknaden i stort. Som har bra affärsmodeller. De har någonting inbyggt i sin modell som gör att vinsterna växer. Antingen förvärv eller man säljer till en marknad som är i strukturell tillväxttrend och så vidare.
Man kan väl säga att du är ganska fokuserad på bolag som kan bli compounders, kan man säga så?
Absolut.
Ja. Och egentligen så tänkte jag att det är nästan som, de är nästan själva som en småbolagsfond. Nej, men det är de ju inte. Men de suger upp mindre bolag. Vi har Lifco och vad har vi mer? Vi har Embracer.
Ja, men snart är väl inte småbolag längre. Nej. För att det går så bra för dem.
Just det, men måste du sälja då?
Jag får äga det jag har. Och jag har en möjlighet att ha 10% av fonden i större bolag än det som klassas som småbolag.
Men du har flera innehav som slukar mindre bolag hela tiden.
Och det är roligt, när du sa det, jag har pratat med Lifco i många, många år. Och han har ju vid flertal tillfällen liknat sitt jobb som en portföljförvaltare. Sen är skillnaden att de gör ju inte exits.
Nej.
Men när de tar in bolagen så är det väldigt likt ett portföljarbete. Där man har en uppsjö med bolag att välja mellan. Och så ska man ta ut de som passar bäst i den egna gruppen. Som har de attributen man letar efter. Mm. Så det är ganska likt.
Och vi kan väl börja med Lifco lite grann. Om vi tar Lifco. Ser man någon skillnad i bolag som de letar upp när den nya vdn har kommit in? Det var väl två år sedan? Eller?
Det är nog två år sedan.
Ja, som Per Valdemarsson. Han var vice vd, tror jag.
Ja.
Och efterträdde Fredrik Karlsson. Jag har faktiskt intervjuat Fredrik Karlsson i den här podden. Den heter...
Jag hörde den var bra.
Hörde du den?
Ja.
Vdn utan topplock. Han blev så himla arg. Ja. Och han fick mest betalt, men man kan lyssna på det om man vill. Men ser man någon skillnad, skulle du säga, i vilket Lifco man ser idag kontra när han var där?
Men faktiskt inte.
Nej.
Ingen skillnad alls.
Nej.
Och jag tror Per hade varit i bolaget så länge. Han har varit vd för ett stort bolag i koncernen. Kan verksamheten utan innan och helt har köpt in på sättet som de arbetar med hull och hår.
Mm. Vad skulle du säga är det mest intressanta med Lifco nu då?
Det är att de kommer fortsätta på samma sätt som de har gjort. Mm. Innan jag blev förvaltare så var jag ju analytiker på bank.
Ja.
Och följde Lifco, Indutrade, Adtech, Lagercrantz och hela det här, alla de här bolagen. Och att hitta ett intressant case för att nu händer det någon förändring här, det var ju helt stört omöjligt. Utan som att sälja det här till förvaltare var ju ganska tråkigt, för det bara rullar på, tugga på hela tiden. De köper in 10% drygt vinsttillväxt per år från förvärv, och sen förbättrar de underliggande verksamheten lite grann och har underliggande tillväxt i på kanske 5%. Så de når 15%. Lifco är uppe på 16-18% beroende på vilket år man börjar i vinsttillväxt per år. Men det händer aldrig någonting revolutionerande. Men som förvaltare är det helt perfekt. För man behöver inte vara orolig för att de gör ett fel beslut. För om ett förvärv inte blir helt perfekt, de kanske betalar lite för mycket eller det går lite sämre än de har räknat med, så förstör inte det hela bilden, utan det blir en liten blipp i kurvan på det förvärvet. Men då kommer något annat förvärv antagligen gå lite bättre än de trott.
Men för vad ska man säga? Det som de gör det är att de ska leverera hög avkastning på eget kapital samtidigt som de har möjlighet att återinvestera stora delarna av vinsten i verksamheten, kan man väl säga att det här går ut på. Men finns det någonting här som man... De är ju ganska högt värderade, alla de här bolagen. Hur tänker du kring det? Eller är det de väl allihop?
Ja, de fick ett... allihop har blivit det. Det var egentligen 2014 någonstans när de gick från att vara värderade som ett snitt på börsen till att få en premievärdering på, vad kan det vara, 30% dyrare än börsen.
Ja.
Och jag tror inte den premievärderingen kommer försvinna. Utan det är lite intressant för... Den här förvärvsmodellen, även om den har funnits bland många andra bolag framgångsrikt i många år, Assa Abloy, Hexagon till exempel, som gör det på liknande sätt, kanske lite mer integrering men ändå en decentraliserad tanke i hur man styr sina bolag. Så när jag var ute och reste i Europa och skulle presentera Lifco Indutrade till exempel för europeiska investerare, så var det...
När du var på Handelsbanken?
När jag var på Handelsbanken,
ja.
De hade ju väldigt svårt att ta till sig förvärvspotentialen. Man ville bara, lite hårdraget, men man ville bara värdera den organiska utvecklingen på de här bolagen. Och den är inte speciellt spännande, utan den är precis, det går som industriproduktionen för de flesta. Men med tiden så har man ju bara sett vilket track record de här bolagen fått och vilken enorm tillväxt de kan generera med sin modell till väldigt låg risk. Och då har det till slut gått upp för internationella investerare också, och även här på hemmaplan. Och någonstans där 2014 så blev det ett skifte där de gick från en nivå på värdering i linje med börsen till att få den här premien. Men
de ska ha det, menar du?
Ja, det tycker jag absolut. Ja. Det fina med de här bolagen är att de kan generera sin tillväxt utan att det behöver vara någon speciellt bra konjunktur överlag. Utan den största risken är att dels att räntorna går upp kraftigt. För de bygger ju sin modell på att ta lån. Så det kommer ju straffa vinsttillväxten om räntan går upp. Den andra risken är ifall multiplarna på det man köper går upp. Nu verkar inte det ha skett under den här uppgången på börsen, utan bolag som omsätter upp till 100 miljoner kronor, det är som en annan marknad. Och det är många av de bolagen som trots bra lönsamhet, man betalar 5, 7, kanske 8 gånger vinsten. Och då kommer man in i ett bolag som Lifco som kanske handlas till 30 gånger vinsten. Så blir det ett multipelarbitrage som man får direkt. Och den här tillväxten blir väldigt... väldigt billig att finansiera när du kan köpa bolagen för så låg multipel.
För om man ser på dina innehav, du har ju inom väldigt många olika branscher, så är det ju så finns ju den här principen. Vad har du? Du har mobilspel, Stillfront, och du har dataspel, Embracer, och sen så har du Steeptech, och inte transport, det är
infrastruktur.
Infrastruktur, ja, typ transport. Och vad är det mer?
Nej, men förutom så har jag Lifco, Indutrade, AdTech, Lagerkrans. Jag har Instalco, som är samma princip fast inom elektriker och rörisar. Den segmentet som tog jag med, gick jag med i nyemissionen nu av Fasadgruppen, som är i princip samma princip som Instalco då, fast de gör fasader och tak och balkonger. Så det är det som är på utsidan av en fastighet. Men nej, det är många sådana.
Men du tror på hopsamlandet?
Jag tror på, ja, det tror jag på.
Men det gäller ju också att det finns att det finns incitament för de bolagen. Vad det gäller flera utav, om man tar Lagerkrans och så, så har man ju pratat om att det finns generationsskiften. Vad det gäller spelbolag så är det väl också att antingen så måste du gå ut och göra en massa kapitalanskaffningar. Och det är som att det är ganska jobbigt arbete. Du vill sitta där och utveckla spel typ i lugn och ro ungefär. Eller har jag fattat det rätt?
Alltså, spelbolagen tycker jag är svårare.
Alltså?
För, och det har väl lite med min bakgrund att göra, att jag tittar på verkstadsbolag hela yrkeslivet. Mm. Men jag tror också det är en produkt som är mer snabbrörlig. Ett spel, om du utvecklar ett nytt spel, det är inte garanterat att det kommer slå. Det kanske blir en flopp. Mm. Medan om du är ett bolag som säljer ventiler och det blir generationsskifte på en ventil, då kommer den kommer ju sälja. Så det är större risk att utvecklingen av ett spel inte flyger, och då blir det ju pengar i sjön. Och därför tycker jag om de bolag som har blivit lite större, för då är portföljtänket igen. Att men har man som Embracer nu väldigt många titlar, då kan en eller två eller tre titlar gå åt skogen. Men det kommer vara någon annan som går bättre än väntat, och så jämnar det ut sig. Mm. Medan de här mindre bolagen som har lite färre titlar blir större risk i, som jag kanske inte tar då.
Men hur ska, alltså finns det någon övre gräns här? Jag vet att vår chefredaktör Peter Benson, han har till exempel skrivit om Embracer. Hur ska man liksom lyckas hålla ihop det här på sikt? Och det kan vara ju massa små konflikter i ett sånt här bolag som kan bli jätte, liksom att det finns sprängstoff i det. Hur tänker du?
Ser man till industribolagen som har gjort samma sak, Indutrade till exempel, är de som har störst omsättning. De har ju klarat det väldigt bra genom att behålla den decentraliserade strukturen. Man behåller namnen på bolagen. Man kommer inte in med personal från huvudkontoret som säger ni ska göra så här och så här. Utan det man gör är man kommer med antingen ett gemensamt rapporteringssystem eller en mall där bolagen får rapportera in de finansiella siffrorna. Så att huvudkontoret kan ha kontroll. Sen där det finns, och sen kör ju alla en cash pool där så överskottslikviditet går in i koncernen som bäst allokerar det. Sen får man låna från koncernen så att finansieringen där är en tydlig historisk fördel kan man säga. Men så länge man låter bolagen vara hyfsat oberoende, man låter bolagen själva söka synergier med sina dotterbolagskompisar, då tror jag att risken är ganska liten. Utan den stora risken det är när man kommer in från huvudkontoret och in och petar och vi tycker ni ska göra så här och ja, men ni får bara den här utvecklingsbudgeten. För då kan det skapas missnöje. Men jag tror att man kan växa de här grupperna till att bli riktigt stora om man bara behåller den strukturen, att det är väldigt tydligt att ja, nu har vi köpt ditt bolag, men du får heta det du har hetat tidigare. Jag vill att du gör det du har gjort bra hela tiden. Vi har en betalningslösning förresten i det här dotterbolaget som funkar skitbra. Det kanske du vill ha på i ditt bolag, om du vill. Mm. Och så uppmuntrar man samarbete istället för att trycka ner det i halsen på folk, för det tycker folk generellt inte om.
Så du ser inte någon risk?
Nej, jag tycker inte det är någon större risk. Snarare så
räntan är mycket större risk, menar du, till exempel?
För
modellen.
Ja, om man, nu spelbolagen jobbar med mycket mindre skuldsättning.
Ja, så den är typ lägre ingen för dem. Nästan i Embracer.
Nej, men de tar in cash till sina förvärv och gillar inte skuldsättning.
Nej.
Så där är ju faktiskt tillgången till kapital, att kapitalmarknaden skulle stänga, det är ju den största risken.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Förutom att du gillar serieförvärvare så är du ju husdjurstokig på börsen, eller? Nej?
Tokig ska jag inte säga, men det är segment jag gillar. Sen finns det inte så många alternativ.
Nej.
Men vi har Swedencare och Musti i fonden.
Mm. Säg, varför? Swedencare, de har något... vad heter den?
Prodent Plaque Off.
Prodent Plaque Off.
Ja, det är alltså ett pulver som man ger till sin hund. Uh-huh. Och då utsöndrar det ett ämne i kroppen som skapar en bra saliv som gör att det motverkar plack och tandsten och sånt.
Och man får bättre andedräkt som hund.
Och bättre andedräkt också sägs det.
Ja, sägs det. Det är inte oviktigt när man har hund.
Nej, eller? Men jag läste någonstans att 80% av alla hundar har några form av tandproblem.
Mm.
Och egentligen så ska man borsta tänderna på sina hundar, men det läste någon annanstans att det är 10% av hundägarna som gör det.
Mm.
Vi har själv hund i familjen och ni kommer aldrig borsta tänderna på våra.
Nej, men har du använt det här?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Varför inte? Jag har valp.
Jag har två hundar. Min svärmor har tagit över han som är 10. Och då kände jag inte till det här. Och så har det inte blivit av. Men han kanske skulle börja få det. Men vi har inte heller haft...
Det är
haft...
bra att experimentera lite med innehav på...
Men det har du rätt i. Men han har inte haft några problem i munnen. Mm. Så det har... Det har inte aktualiserats.
Ja. Men det här patentet går ut. Även om jag inte kommer ihåg vad det är, så kom ihåg att patentet går ut.
Mm.
Men samtidigt så har man fått en kanal ut till massa veterinärkliniker.
Ja.
Eller hur? Så är det, va?
Det man har gjort är att i år gjort 3 stora förvärv. Som har breddat hela bolagets exponering.
I USA?
USA och Storbritannien. Ja. Så man har kommit åt... 20 000 veterinärkliniker som täcker hela USA via 2 förvärv. Och där kan man då sälja in sin Prodent Plaque Off-produkt.
Mm.
Och de säljer andra kosttillskott till djur. Mycket hudprodukter och liknande. Så det borde vara en jättemöjlighet att växa den produkten. Sen så har ju Swedencare kanaler ute i Europa och in i Kina där man kan ta de förvärvade bolagens produkter och sälja vidare. Så förhoppningsvis så kan man hjälpa till att skapa säljsynergier åt båda hållen.
Men kan inte, om man inte har patent, kan inte någon bara ta det där?
Jo, men jag tror man ska... Det finns ju många patent som har gått ut, som har klarat sig bra. Gore-Tex till exempel. Och jag tror varumärke är jätteviktigt.
Mm.
Att man har fått in det här...
Men jag kommer ju inte ens ihåg vad det hette. Men jag kanske
inte
är målgruppen.
Nej, men det fina är om... De som börjar använda det, de kommer antagligen ha fått ett tips från sin veterinär. Din hund har problem med tänderna. Ta det pulvret så får vi se hur det går.
Mm.
Och de flesta kommer få ett positivt gensvar efter några månader.
Mm.
Det kostar väldigt lite. Så att ta det pulvret som man känner till och blanda ner i fodret, det man kommer inte byta till ett annat varumärke även om någon gör det, tror jag. Alvedon säljer väl fortfarande jättebra, men man kan väl köpa generika för det, något annat märke som är billigare.
Ja, just det. De har ju kommit in här nu mer i Storbritannien och USA, men de är ju inte ensamma. Det finns ju en ganska stor konkurrent, kan man väl säga, Mars Petcare.
Ja, alltså de är väl inte en direkt konkurrent, men de är otroligt stora på djurfoder och den biten.
Ja, hur tänker du kring det?
Ja, om de verkligen vill in här, då tror jag att de köper Swedencare.
Ja, tror du det?
Ja.
Är det lite caset också?
Egentligen inte.
Egentligen inte?
Nej.
Utan det är nisch, liksom nischtänket här? Ja. Ni tänker på en växande marknad.
Caset är att det är en marknad där produkten är väldigt sticky. För har du väl börjat ge din hund det här kommer det inte sluta. Mm. Det finns ingen anledning för det är billigt och man märker att det funkar. Mm. Sen så växer marknaden strukturellt. Nu har man ju fått en corona boost för valparna. Valpregistreringen har gått upp överallt. Och det är ju inte en marknad som försvinner utan de här hundvalparna är kvar och kommer bli större hundar som äter mer foder. Så det kommer vara en bra marknad framgent. Sen finns den här trenden att vi ser våra husdjur mer och mer som familjemedlemmar. Vi spenderar mer pengar på dem. Och den trenden tror jag kommer fortsätta snarare än att reversera.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Ni äger också Musti Group, finländskt bolag i grunden, va?
Ja.
Och de har Arken Zoo. Hur tänker du här?
Här underliggande marknaden är samma. Det är en...
Fler köper husdjur.
Ja, det är djuraffärskedja i Sverige och Finland främst, men också i Norge, men där de är lite mindre. Och att det är en helt ocyklisk marknad, vilket jag gillar. Sen här är det inte samma explosiva potential på tillväxten som man kan få, för de har inte ambitioner att förvärva sig till en större position, utan deras huvudagenda, som det ser ut idag i varje fall, det är att växa sin position på svenska och norska marknaden. I Finland har man en jättestark position, så den är
mycket svårt. Mer lönsam i Finland också, väl?
Ja, men där har man dominant och är jättemycket större än de andra aktörerna och har också jobbat längre på rätt sätt, så där är marginalerna plus 20%, medan i Sverige de är cirka 10. Men det finns ingen anledning att marginalen inte kan vara lika bra i Sverige som i Finland. Utan det handlar om att dimensionera butiksytor rätt, att jobba med egna varumärken.
E-handel?
Ja, e-handeln är kanske inte lönsamhetsdrivaren på marginalen, utan är mer en tillväxtdrivare. Mm.
Som all e-handel, ja.
Som all e-handel.
Ja.
Men de har bra lönsamhet i den kanalen också. Men jag tror det är viktigt att man jobbar med sitt sortiment och ser till att man har mer egna varumärken. För där får man bara högre marginaler. Det är fler. Man ger inte bort det till den som äger varumärket, så att säga.
Du säger det finns inte så många husdjursbolag. Vad det gäller fasbolag?
Jag investerar inte i sånt.
Nej, det gör
överhuvudtaget.
Inte. Nej, varför?
För att det är hit och miss. Och jag har ingen som helst möjlighet att bedöma om... Tänk att det är fas 1, då ska det vara fas 2 och fas 3 när man börjar sälja. Men bortsett från det så tycker jag det är väldigt svårt att bedöma vilken storlek på försäljningen det blir när det väl blir godkänt. Utan där får man ju bara lita sig till någon uppskattning som är väldigt osäker. Sen de här bolagen är så otroligt fokuserade med all rätt på att få det här läkemedlet godkänt. Men det är inte alltid som de är så duktiga affärsmän eller kanske vet hur man säljer det.
Nej. Och nu ut till marknaden sen. Nej.
Ja,
och... det vet man ju i branschen också själv. Det finns ju självmedvetenhet där.
Ja. Ja. Och jag lägger otroligt stor vikt vid hur en bolagsledning tänker på sin försäljning. Mm. Affärstänket. Och har man inte det, då flyger det inte.
Nej. Stillfront då? Det har du kört. Det är lite samma take där. Jag tycker en sak är ganska intressant. Jag vet att en av dina sämre investeringar i livet, det är Apple, va?
Ja.
Ja, de är ganska relevanta. Vi återkommer till det. De är ganska relevanta här för Stillfront, kan man säga. Kan du förstå det här, man vill ta då, från Apples sida så vill man ta en avgift för att vara distributionskanal. Jag tycker man kan förstå att man vill ta en avgift.
Ja, jag förstår det också. Och sen, jag ska säga så här, jag förstår båda sidor. Ja. För man kan tycka att de bara... De gör ingenting förutom att ha den här plattformen som man har sina appar på och säljer via.
Det är ju ett bråk här nu som Spotify... Nu, Spotify är ganska drivande här, om man dragit det här till EU-kommissionen som ska utreda detta. Liksom. Mm. Är det rätt eller fel av Apple att ta upp emot... Det här är en avgift som varierar, det finns olika trappsteg och sådär. Men upp mot 30% då för att distribuera en tjänst. Och man kan väl tänka, om man är Apple till exempel, så är det att den här tjänsten, det går direkt till kunderna, till kundernas liksom händer. Så det är en direktförsäljning här. Mm. Och det är inte så att de har ärvt den här positionen via ett monopol som... Alltså, de har ju arbetat sig till den här positionen och de upprätthåller ett system och sådär. Så de kan tycka att det är helt okej. Men jag vet, Embraces vd var intervjuad här, Lars Wingefors, han kallar detta för ett ocker. Nu har inte de haft så jättemycket mobilspel ännu, men det är ju väldigt relevant för mobilspelsaktörer.
Mm. Jag förstår båda sidor, för det ger ju en enorm möjlighet, framförallt för icke-etablerade, att komma ut. Utan att ta investeringen i någon distributionskanal eller liknande.
Ja.
Sen är man etablerad själv så förstår jag det också. För då gör ju inte de här något mervärde förutom att de finns där.
Nej.
Men nu kommer ju Apple med integritetskrav i en ny version som är på gång. Där man måste highlighta för användaren att din data kommer säljas eller kunna distribueras i marknadsföringssyfte. Något sånt. Och det kanske är en större risk för dem inom free-to-play-segmentet då.
Mm.
För de bygger mycket av sina marknadsföringsinsatser på att få in data på vilken kundgrupp är relevant för det här spelet och så marknadsföra där. Och den datan skulle ju då kanske bli sämre. Så där får man se lite hur det utvecklar sig.
Ja. Men vad säger du om Stillfront då? De har gått väldigt bra på börsen också i år.
Ja, absolut.
Som tusan, va?
Ja, sen har jag haft en svacka här sista tiden i den här sektorrotationen som har varit väl främst det.
De köper ju också mindre, liksom, de riktar in sig på mobilspel och sådär. Vad tror du om de här om 5 år? Äger du dem fortfarande då?
Antagligen.
Ja, säg, varför?
De kanske är för stora.
Ja, just det. För de åker ut, bolag åker ut från småbolagsfond. Hur stora ska de vara då?
Idag tror jag gränsen är... Det går ju baserat på en procentsats av totala börsvärdet.
Men ja, 1,25 ligger, eller vad?
Ja, och idag ligger den gränsen på cirka 75 miljarder.
Mm.
Men det beror ju på hur de lyckas med sina förvärv och... De spelen de köper. Sen handlar det också om vilken multipel det kommer landa på. Idag tycker jag inte det är utmanande alls. Men med tiden så kanske det blir för populärt och för hög multipel för min smak helt enkelt. Så det är väldigt svårt att säga om de är kvar om 5 år eller inte.
Vilket bolag har du har åkt ut från fonden i år? Inte för att de har blivit för högt värderat utan för att du inte tror på det längre.
Det är ganska många som jag har bland så kallade... Jag tog över fonden i september, och då sett september 2019.
Mm.
Och då blir det ju... Det är mycket bedömningar av affärsmodeller mellan affärsmodeller. Så en del bolag har bara tyckt att det blir nog inte så mycket bättre vinsttillväxt i marknaden, som ett Elanders eller ett Momentum Group som jag har sålt ut. Sen är det några bolag där som haft lite förhoppningsstämpel som jag har sålt ut. Ett Piezo Motor har jag inte kvar. Men det är en ganska lång lista.
Mm. Sedan du kom in som ny förvaltare på Enter Småbolag, då hade du varit på Sverige innan.
Ja.
Ja. Sen du kom in där så har du gjort om ganska mycket i fonden. Och du har tagit de här serieförvärvarna som vi pratar om, har du tagit in. Och du har också pytsat ut vissa bolag. Vilka bolag var du ganska snabb med att plocka bort?
Ja, jag satte en högre fokus på kvalitetsbolag. Så alla som bolag som inte gjorde vinst i princip sålde jag ut.
Mm.
Och det var fyra stycken här för mig som var mer av förhoppningskaraktärsstuket. Kan fortfarande bli jättebra investeringar, men lite binära utfall. De måste få det att flyga.
För du är väldigt fokuserad på att det här ska vara vinst. Du är inte så att det här vinst kan komma och nu vi håller på att växa och marknaden ser bra ut och här finns det är inte din grej alls.
Nej, jag vill ha vinst nu.
Ja.
Jag tycker det blir en mycket lättare bedömning att göra om affärsmodellen flyger eller inte.
Mm.
Jag tycker sen finns det vissa bolag som man ser har varit vinstdrivande och sen så satsar de massa på expansion. Så det går att se att underliggande är här en vinstmaskin. Men de lägger pengarna på att expandera. Men ta Amazon som ett exempel som i många år var icke-lönsamma. Men man kunde ändå se under ytan att det här är bra lönsamhet om de drar ner på takten.
Mm.
Sånt kan jag överväga.
Mm.
Men det är ändå en svårare bedömning att se vilken lönsamhet är det här egentligen när det blir i ett normalläge. Och hur ska man värdera det då?
Men varför är det så viktigt? Och har du alltid resonerat så?
Ja.
Mm.
Och det är... Jo, för ser man på lång sikt så är det vinsten som spelar roll. Om du växer försäljningen men inte har någon vinst, det blir inget bra.
Mm.
Det
är inte så att du har åkt på en läxa här liksom någon gång i...
Nej, egentligen inte. Den främsta läxan jag har åkt på, det är väl... Jag gjorde väl så många andra där runt... När var det då? 2001 eller något. Jag köpte Ericsson på någon form av dipp. Men den dippen tog aldrig slut.
Mm.
med tesen att... ja, men nu kan det inte bli billigare.
Mm.
Men lärdomen som jag fått under den tiden jag varit i marknaden är att de här trenderna, man vet inte riktigt när de tar slut. Och ett bolag i en dålig fas med fallande vinster, så dels är det svårt att bedöma när det tar slut, om det bara blir på kurvan, eller om det de facto är så att det här har varit ett kvalitetsbolag men det är inte det längre för konkurrensen är svårare eller deras produkt har blivit obsolet och så vidare. Så det jag fokuserar på är de bolagen som har bra lönsamhet idag, gärna i en positiv lönsamhetstrend också, så att man ser att senaste åren har faktiskt lönsamheten gått upp.
Mm.
Och man blir ett bättre bolag. För ofta...
Vad tittar du på då? En nyckeltal här tittar du på?
Jag tittar mest på är rörelsemarginaler. Och sen ser jag hur...
Har du något så här? Det ska ligga över. Det ska vara
nej.
Sju. Nej, du har ingen. Nej, det beror på bolag.
Det beror på väldigt mycket kapitalbindning.
Mm.
Om du... Rörelsekapitalet är ju det som du behöver för att driva verksamheten framåt.
Mm.
Har du ett bolag som får betalt från sina kunder på direkt och betalar sina leverantörer på 30 dagar. Mm. Och sen behöver man inte ha något lager. Det kanske till och med är själva leverantören. De som gör produkterna kanske håller lager också och skickar till kund.
Mm.
Då har du ett negativt rörelsekapital, vilket innebär att du får hela tiden in mer cash. Så om du växer får du in mer cash. Där kan det vara en jättebra affär, även om marginalerna är 3-4%.
Mm.
För det är en kassamaskin.
Mm.
Medan om du behöver sitta på ett lager och du har ett rörelsekapital som är kanske en tredjedel av försäljningen, då behöver du ganska bra marginaler för att den intjäningen du får ska täcka de utläggen du behöver göra för att kunna växa. Och är du där, då kan du heller inte växa 25% ett år, för då har du ingen cash kvar.
Mm. Och då tittar du också på hur snabbt jobbar pengarna?
Ja, jag tittar väldigt mycket på det.
Mm.
Och jag brukar... det går ju inte att ha detaljerade modeller som jag hade när jag var analytiker på Handelsbanken och följde ett begränsat antal bolag. Men jag har min standardiserade modell och där ser jag på marginalerna på bolaget. Sen tittar jag på kassaflöde före rörelsekapital, efter rörelsekapital och sen efter capex eller investeringarna.
Mm.
Och så tittar jag alltid på hur mycket kassaflöde efter capex är fritt kassaflöde i min bok.
Mm.
Och hur mycket är det i förhållande till vinsten? Och vill gärna ha en bra relation där. Så mycket av den rapporterade vinsten också blir kassaflöde.
Mm.
Det är något man får väldigt uppmärksam på just i spelbolagen, eftersom de alla utvecklingskostnader kapitaliseras, vilket innebär att de syns inte i resultaträkningen, men de syns i kassaflödet. Och det är ju egentligen en löpande kostnad, men det är mycket redovisningsregler som gör att de måste kapitalisera, för de räknar med
det. Till exempel Embracer som vi pratade om, det har ju varit väldigt omdebatterat liksom, hur man redovisar det här.
Ja, och jag var väldigt sen på bollen i Embracer av det skälet att tidigare så har, om man kollar kassaflödet efter kapitaliserad utvecklingskostnad, så har det varit negativt hela tiden.
Mm.
Och då har jag tyckt det varit
svårt. Ja, men där har du lärt dig något, eller kanske inte?
Om jag är efterklok så skulle jag ha struntat i den principen och köpt aktien mycket tidigare.
Mm, ja.
Men
det återstår att se. Också lite.
Ja, jo, förvisso. Mm. Fast när jag lyssnade på honom första gången för 3 år sedan på SEBs konferens, så tyckte caset lät jättebra.
Mm.
Men köpte ändå inte aktien. Mm. Så får man väl ändå säga att det var ett fel beslut.
Ja, det får man väl säga. Men, hur många procent senare är vi där?
Ja, jag vet inte.
Vi orkar inte.
Jag vill inte ens, nej. Det är för många procent. Ja.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Men om vi ser till dina sämsta investeringar i livet, vad är det? Jag nämnde Apple här innan.
Ja, det var ju på det privata planet som jag tror jag sa i något annat sammanhang.
Ja, precis. Om vi tar det privata planet, vad har du gjort för
där, dåliga? Det är lite, man tar Apple som exempel, det är väl lite fånigt. Men kommer du ihåg när de kom med sina AirPods?
Mm.
Och de tog bort ingången till telefon.
Mm.
Det tyckte jag personligen var hål i huvudet och trodde de skulle tappa massa.
Mm. Ja.
För man skulle ha den här dongen då som man skulle sätta in för att kunna...
Så de tjänar så otroligt mycket på den.
Ja, så det var ju total felbedömning.
Mm.
Och nu gjorde jag bra vinst på den aktien, men jag sålde den ju alldeles för tidigt. För så efter att jag sålde den så har den gått upp flera gånger om.
Mm.
Så det är en läxa. Att det ibland ska man nog lita på att bra bolag tar bra beslut tills siffrorna visar... något annat.
Och professionellt då?
Ja, nej, men det, om man bara tar i det korta perspektivet, så se till att agera inte för fort när stora saker händer i bolag. Utan för reaktionerna blir ofta, det blir ofta stora överreaktioner initialt, och sen så kommer aktien tillbaka. Så kan man sälja då om man tycker det är något dåligt som har hänt.
Är det något speciellt case här?
Ja, men innan jag följde Sverigefonden, Swedbank, debaklet med penningtvätt och liknande, så sålde jag idén nedstället. Och skulle ju, nu när jag är efterklok såklart, men har väntat tills det lade sig lite, för sen kom ju marknaden tillbaka och det såg billigare ut. Och man hade kunnat göra en bättre exit ur aktien om man haft lite bättre tålamod.
Ja, för hur lång sikt investerar du på nu?
Grundbulten i alla placeringar är att det här ska vara en bra placering på 5 år. Sen dimensionerar jag om löpande, dels hur stor andel av portföljen varje placering har, eller om den är kvar alls. Lite beroende på hur värderingen är relativt de andra bra 5-årscasen jag har. Så jag jämför, jag har en avbytarbänk med ett gäng bolag. Och så hur är värderingen av det jag har i portföljen kontra det som finns på avbytarbänken som har snarlik långsiktig potential. Så det är en parameter. Sen en annan parameter som är jätteviktig, det är hur är vinsttrenden kommande året och de senaste två kvartalen. De bolagen som är i bra trend har en tendens att fortsätta att överraska positivt också. Så både bra vinsttillväxt i det korta och att man gärna slår marknadens förväntningar, det är sånt jag föredrar.
Börsen 2020
var... 2021.
Då hade du gissat fel om jag sa, vad tror du om börsen 2020?
Ja, det hade jag. Kommer Anton att gissa fel nu igen?
Ja, okej. Okay. Men gissa då, 2021, vad säger du då?
Mitt base case är att vaccinen kommer ut nu.
Ja.
Runt om i världen. Och att det gradvis blir ett normalläge igen. Och då finns, tittar man på sparkvoter och liknande. Så de som har haft jobb, alternativt fått bidrag. Mycket beror ju på USA som alltid. Men där det finns, tror jag, ett otroligt stort uppdämt behov på all typ av konsumtion. För man har ju sparat, och de som har pengar, de har pengarna kvar. Och marknaden är bra, så de som även är investerade i marknaden kommer känna sig förmögna. Så fort man får börja röra sig fritt, då tror jag det kommer bli en kraftig efterfrågeökning som är mycket högre än vad som ligger i de prognoserna som ligger idag.
Du är positiv, ganska.
Ja, jag är...
Eller väldigt positiv.
Ja, men det ska jag säga.
Ja. Jag säger tack till dig, Jon Hyltner, från Ente Småbolagsfond, för att du kom hit och var med i podden Affärsvärlden Magasin.
Tack så mycket, kul att vara.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat som man vill prata lite om eller mejla om. Min mejladress är helene.rothstein@affärsvärlden.se. helene.rothstein@affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!